Och Erik Djurstedt, det här, han utlovar...
Det här, tror du ska bli, det här ska bli ett... Ja, det får företa 2 år extra. Men det här ska bli ett exklusivt ställe.
Minsan. Vi ska fortsätta prata om Berkingeby, alltså om sjön här och om hela Erik Djurstedts projekt och livsvision. Vi ska ta och sätta oss i en eka, för här finns faktiskt bland allt annat som erbjuds så finns det en nybyggd eka, och där ska jag ta med mig Erik ut så får han berätta lite mer om sin dröm.
Du lyssnar på Radio Uppland P4. You've got the right to tell me it's all over. It isn't like me to be begging you. Don't let go, don't let go. Just stay with me.
Oh ja, mina 2 söner till hjälp hade inte gått.
Nej, det är sant. Men vi ska, om vi säger att det är din vision i alla fall.
Ja,
det är din dröm som har förverkligats.
Det, ja, vi började ju med det här. Det är ju...
Men om vi säger när du kom hit.
Ja.
Du är alltså smålänning.
Ja.
Från Vimmerby.
Ja,
kommer till Berkingeby i Uppland, Norduppland, för 38 år sedan.
Ja, det stämmer det. Då var jag 21 år när jag kom hit.
Kom då... du hit och tänkte, åh, en sjö?
Ja, nej, det har du tänkt. Jag var inte första dagarna jag var här. Men sen blev jag bekant här med de här äldre gubbarna i byn här. Och de berättar om efter det gamla. Här har det ju varit kvarn och här har det varit med det ena och det andra. Och sen blir det så att då tänkte vi ska återskapa den här sjön. Ja, och sen då pratade jag om mina söner här och med andra i byn här, att ja visst, byborna också var ju inne på det här att de ville ha en sjö. Och sen var vi inne på att Domänverket eller någon annan skulle göra den här sjön, men det var ju ingen som visade en större intresse av det. Så då tänkte vi, då drar vi igång själva. Och på den vägen är vi, det kanske är fel att säga att på den vägen är vi, för nu är det ju så gott som färdigt då.
Men det här var, jag menar... Du är smålänning. Smålänningar är kända för sin företagsamhet. Tror du att det hade blivit en sjö om inte du hade flyttat hit?
Nej, man ska ju inte skryta. Det ska man inte göra, men jag tror inte det.
Du tror inte det? Nej. Men alltså, jag kan inte begripa det. Så där kan man väl stå och prata om att man, åh, tänk om någon gjorde någonting åt det och sådär.
Ja.
Men att man verkligen ser till att det blir någonting.
Ja.
Vad är det för?
Det är ju många människor som säger att de ska göra så och så. Och göra så och så. Och har väldigt bra idéer. Men sen blir det inte mer.
Men varför blir det för dig då?
Bara det blev så.
Det bara blev så.
Ja, det blev så. Ja. Jag kan inte förklara på annat vis.
Njuter du av skönheten här ute nu när det blev en sjö?
Det måste man ju göra. Det var ju ett fint landskap tidigare också här. För här i Berking är ju fint. Jag trivs här.
Och det gör väldigt mycket, för att plötsligt så återspeglas ju allting. Det blir ett helt annat ljus över en by så här, när man har en sjö som det kan speglas i.
Och sen är det väl också det, vet vi. Ni har jobbat här, va? Så vi har väl liksom underskattat den här kulturhistoriska gärningen som vi har gjort. Vi trodde inte att det här var så intressant för allmänheten.
Nej.
Men som nu i förra helgen, då var det väl med 1500 till 2000 personer här och tittade på fredagen och lördagen och söndag.
Kommer de fram och tacka dig då så? Eller?
Nej, tyvärr var inte jag hemma då. Jaha. Men de som bodde, eller som sommargästerna, de som bor i närheten, berättade. Och min son Anders var hemma här.
Du, jag måste fråga dig. Du är från Vimmerby.
Ja.
Har du träffat Astrid Lindgren?
Ja, många gånger har jag träffat henne.
Jag vet att det finns... Du nämnde för mig, nu ska du få berätta det.
Ja.
Jag fick inte höra hela historien, nämligen, men du nämnde någonting som var något bevis för din entreprenörsanda, nämligen att du försökte starta en affär i Vimmerby för en himmelska massa år sedan.
Ja, det var en kompis och jag. Vi fick för oss att vi skulle fånga några djur. Och sen skulle vi köpa då ett tält och åka ut på marknader. Och sen skulle vi ta inträden och skulle få betala 1 krona styck. Och vi skulle tjäna enorma pengar.
Vad var det för djur?
Ja, så då fångade vi en grävling. Vi fångade 7, en rävtik och hennes ungar. Och sen var det några ugglor och kajer och kråkor och sånt där. Och det här det fick ju Astrid kännedom om. Så att då sa åt oss, nej ni pojkar, det blir inget av med det där, för det ska sätta upp, sätta stopp på. Ni är inte kloka, ska ni plåga djur på det där viset, sa hon.
Hur gammal var hon då?
Va?
Hur gammal var hon då?
Ja, hur gammal är hon nu? Det här, ja, är, det här, det här är ju, förstår år, du, det är 40 år sedan.
Då var hon 30 år kanske?
Ja,
något sånt där.
Ja
30, 40
visst. Så hon, så hon då? Även på den tiden så var man ju tvungen att ha tillstånd då till saker och ting. Men hon åkte ner eller ringde då till polismästaren i Vimby och sa åt han att nu skriver du inte ut något tillstånd åt de pojkar håller på med så. Det är dumheter inte.
Tror du
och,
att
så, och så blir det.
Ja.
Och, det skulle ju vara kul om hon hörde det här idag för att hon hade ju rätt.
Ja, du håller med henne idag.
Aha.
Tror du att hon hade tyckt om sjön då?
Ja, det tror jag.
Det tror jag också, hörru. Vi ska fortsätta ifrån Berkingedammen eller den konstgjorda sjön vid Berkingeby och se lite grann på vad det är som Erik Urstedt och hans söner tänker erbjuda de ur allmänheten som vill komma hit. Jag har pratat mycket med pappa Erik om, som ju var den som hade de första drömmarna om att skapa den här konstgjorda sjön. Hur är det att vara son till en man som har sådär mycket drivkraft i sig?
Ja, det är väl...
Eländigt.
Nej, men det är väl bra.
Man känner inte massa krav på sig att man ska vara lika driftig?
Nej, det är det väl inte. Det kan jag göra, men vi är med hela tiden, vi också då. Jag och brorsan då, Benny.
Ja. Det vi ska, ni ska göra här förutom, för att nu börjar ju faktiskt sjön att få, den har fått fason på sig. Den är färdig helt enkelt kan man säga, förutom vissa strandpartier då. Men vad är det som ska göras mer här?
Ja, sen ska vi ju plantera in fisk då. Regnbåge och bäckforeller och sånt då. Och kräfter, det finns det ju redan här nu i vattensystemet. Så att, men det är väl sån liten mängd så vi måste plantera in mer då. Så att man kan få upp, nu typ kan man ju bara fiska själva då till husbehov om man säger då.
Men kan man komma hit och fiska kräftor redan nu eller?
Ja, nej, inte nu, men i framtiden är det tänkt så att vi ska plantera in då. Så att folk får komma hit och fiska kräftor och fisk.
Men en sak som man naturligtvis känner, för det ska alltså bli stugbyar är tänkt. Konferensbyggnad har ni redan byggt här nere och bykrog och strandpromenader och så vidare. Är det inte, och broar skulle du också bygga över,
ja,
till holmarna här. Du kan inte bli för mycket, Erik.
Ja, men i varje räkning så har kommit mycket folk. Så.
Vad är det för folk som ska komma hit då?
Ja, det är här i kring, vad ska vi bygga nu? Ett antal grillplatser så du kan fiska och grilla din fisk här. Och njuta. Och sen då, du säger väl det för folk som ska komma hit va? Ja, jag tänkte alltså större firmer va? Som kommer nobla gäster kanske då ifrån utlandet som inte har den här miljön som vi har här i Sverige och Berkinge. Att de ska kunna ta med sig dem hit.
Tror du Anders att det kommer bli ekonomi här?
Ja, vi får hoppas det.
Så att de byggnader som kommer att finnas här runt om, jag bara, varför bygger man ett stort ryskt hus här förresten?
Ja, det...
Är det din brors vision eller?
Ja, han ville ha ett ryskt hus, eller jag ville ha det grovt virke, timmer.
Sånt hus kan du inte köpa i Sverige med det grova timret som är den. Alltså. Det kanske var lite fel, han gjorde det kanske, men det blev så.
Hur, när ska allt sammans vara klart då?
Ja, det beror sig på sig. Det är en fråga du vet, som är väldigt svår att svara på. Men det beror sig på, förstår du, ekonomin va?
Mm.
Det är nu, om vi hade nu som den turen som det skulle vara nu ett stort företag som lyssnar på oss.
Ja, just
nu,
det. Men det får vi inte göra här. Utan det är nämligen, om det skulle vara så. Men ja. Om vi säger så här. Du tror att
när tror att ni... sponsra oss?
Ja, det är med, så. Ja. Ni väntar på sponsorer.
Ja, det är så.
Alltså. Ja. Men då tror du att det kan bli klart inom något år eller så?
Ja, två år.
Två år.
Ja.
Det ska bli spännande att se vad som
alltså,
händer här.
Om vi kunde få hjälp för att... Det kommer att kosta att räkna ut i rena pengar till att få det här färdigt. Ungefär mellan 1,5 och 2 miljoner om vi ska få som vi har tänkt oss.
Ja.
Plus då att länsarbetsnämnden då ställer upp här med arbetskraft.
Vi får se hur det blir. Ja. Men vad som än händer så har ni i alla fall en sjö här i Berkingeby. Och det är ju faktiskt inte helt illa.
Annika Olsson var det som var på besök ute i Berkinge. Ja, det låter väldigt, väldigt vackert i alla fall när man hör om det här. Det här är Roxette. It must have been love.
Föräldrar är missnöjda.
Jag tycker att det är bra att de har markerat, men jag är inte nöjd. Jag tycker att de kunde utnyttja de lagrummen som de hade möjlighet som fanns och finns i lagboken. Det har de inte gjort.
Men nu blir det, Tony, en skärpning av straffen här. Är det bra?
Nej. För mig är det upprörande, skamligt.
Varför?
Alla vet vilken resultat blev det. Och då pratade jag om min son. Och jag tycker att det är rent ut för jävligt. Om de går ut, kommer överens om vi ska slå ihjäl Jan, vi ska mörda honom. Och så slipper de med 4-8 månader. Det är helt absurt.
Tony och Marie-Louise Rån intervjuades av Peter Stenberg från Radio Göteborg.
Det före detta kommunalrådet Håkan Westlund i Gävle som lämnat alla sina politiska uppdrag lämnar nu troligen sina uppdrag i kommunförbundet, även som huvudrevisor efter skandalerna i Gävle. Men innan dess så ska han be kommunförbundets ledning ta ställning, säger han till Ekot. Kommunförbundet ska nu gå igenom räkenskaperna i alla sina bolag. Enligt förbundsdirektören är det en extra kontrollåtgärd efter händelserna i Gävleborg.
Israels nya premiärminister, högerledaren Benjamin Netanyahu, träffade idag Simon Peres för att diskutera maktöverlämnandet. Det var det första mötet mellan dem sedan parlamentsvalet. Netanyahu sa idag att regeringsbildningen kan bli besvärlig och att han troligen kommer att behöva de 45 dagar som han har rätt till enligt författningen. Det betyder att en ny israelisk regering troligen inte kan installeras förrän i mitten av juli.
Idag mötte idrottsminister Leif Blomberg fotbollförbundet och polisen för att diskutera problemet med våldet kring fotbollsmatcher. Och Leif Blomberg tillsätter nu en grupp kallad Projekt 98 med representanter bland annat från polisen och idrottsföreningar. Och han utesluter inte heller lagändringar för att stävja våldet.
Jag vet inte exakt vad vi kan göra, men det behövs det lagändringar så får vi veta ett antal lagändringar. Behövs det andra metoder där vi kan se samverkan mellan polis, åklagare, idrottsrörelse, regering, kommuner, så ska vi utveckla dem som ger de bästa resultaten. Och alltihop handlar om att nå fram till de unga människorna och få dem att inse och förstå att det här är ingen bra verksamhet, ingen verksamhet som vi gillar och ingen verksamhet som är bra för dem heller.
Men tror du att regering och fotbollsförbund är rätt instanser för att ge ny mening åt livet åt en del ungdomar?
Ja, det är frågan om att hitta metoderna för att jobba med unga människor. Det är ju inte regeringen som jobbar med det, utan vi ska skapa förutsättningar och resurser för att kunna göra det. Och där fotbollsklubbar, där ledare, där spelare, där supporterklubbar och där andra vuxna människor får komma in på olika sätt och även ungdomar som i samverkan kan skapa bättre klimat och bättre förutsättningar för att undvika att fler ungdomar hamnar åt fel håll när det gäller fotbollen och huliganism.
Leif Blomberg, idrottsminister, reporter Lasse Johansson.
LOs ordförande Bertil Jonsson är kritisk mot tanken på att skapa fler arbetstillfällen genom subventionerad hemhjälp. Bertil Jonsson vill istället se ökade satsningar på hemtjänsten för äldre.
Inte sedan december 1992 har den svenska kronan varit så stark mot D-marken som idag. En D-mark kostar 4 kronor och 37 öre. Flera ekonomer som Ekonomiekot talat med varnar för svåra följder för exportföretagen om kronan fortsätter att stärkas. Efter Riksbankens sänkning av reporäntan i morse har de korta marknadsräntorna sjunkit kraftigt. Korträntorna som ju direkt påverkar boräntorna.
Rymdraketen Ariane 5 sprängdes av markkontrollen strax efter start från franska Guyana idag. Ett fel hade uppstått med flygningen. Raketen är ett projekt inom den europeiska rymdorganisationen ESA där Sverige ingår som samarbetspartner.
Ekot, Marie Forsblad och Karina Holmberg.
Klockan är 5:05 och asfalteringsarbetena på riksväg 76 vid länsgränsen mellan Uppsala län och Stockholms län. De fortsätter i 2,5 timme till fram till 8 ikväll. Ett körfält avstängt och trafikvakter dirigerar om man får bara köra 50 förbi där. Fram till 10 ikväll, då flyger man på flygplatserna i Tierp och Uppsala, och det har att göra då med de militärflygningsövningar som F-16 håller på med. Sen kan vi påminna om att gatukontoret i Uppsala ska ta upp vintersand i delar av Uppsala imorgon. Det handlar då om kvarteren runt Övre Slottsgatan och Kyrkogårdsgatan och Främre och Bortre Luthagen. Och då gäller att respektera de här tillfälliga stoppförbuden som sätts upp, annars kan det bli dyrt att lösa ut bilen. Mera trafik, det kommer efter nyheter och väder klockan 6.
Det händer mycket på de uppländska bruken i sommar. Och man kan verkligen hoppas att många ska hitta vägarna ut till de här märkliga historiska monumenten. Besöker man de uppländska bruken idag så verkar de nästan utkastade på måfå i storskogen. Men de ligger där de ligger av mycket bestämda orsaker. Och en gång spelade de en oerhörd roll i vår historia. När de kom till för nästan 400 år sedan var det väl närmast som om ett multinationellt fabriksföretag etablerade sig i jordbrukssamhället. Och vad betydde egentligen det för bönderna kring bruken? Ja, det är om det som dagens utbildningsradioprogram ska handla. Marianne Olarsbo, vi sitter i en gård som heter Olarsbo.
Mm.
I skuggan av Lösta bruk, så att säga.
Ja, det är verkligen i skuggan av Lösta bruk. Det är ungefär en mil fram till bruket härifrån. Och det här är en ensam gård som ligger i södra Hållnäs. Och här på den här gården har det bott människor sen i mitten på 1500-talet antagligen. Nu blev ju just den här gården blev ju tidigt övertagen utav bruket, redan 1646. Och antagligen var det för att det här Olarsbo var ett utav 7 kyrkohemman i Hållnäs socken. Och förmodligen då så fick han äganderätten över de gårdarna i första skedet, så att säga. Ja, själva så sa de om sig att de var herrgårdsbönder. Det hör man ofta. Man skilde alltså på skattbönder och herrgårdsbönder. Som är ganska blickar för sin barmhärtighet i alla tider. I det här köket som vi sitter i nu, här har det gått kvinnor före mig. Och det är ganska fascinerande att tänka sig. Och man tänker sig deras bekymmer, glädjeämnen, tänker på barnen och sjukdomar, sjuka djur och sjuka barn. Och sen hur man ska få allting att gå ihop ekonomiskt. Och jag brukar tänka mycket på det då, att här har man slitit och släpat och man har gjort arbeten till Lösta bruk. Och man liksom aldrig blir fri från skulderna. För det kan man säga att man alltid har varit skuld till bruket. Och så har man tänkt att vad har de liksom tänkt? Jo, nästa generation ska få det bättre. Och man har arbetat för det alltså. Och så får man det bättre. Och jag kanske är den kvinna som i det här huset som har det allra bäst. Och då tänker man att det har tagit 400 år för att få det så bra som man har idag.
Och bli någorlunda skuldfri kanske, eller?
Ja, visst. Precis. För jag kommer ihåg att när jag kom hit, jag gifte mig alltså med en kille då, som är född på den här gården, i det här huset. Och jag vet min svärmor, man hade köpt den här gården 1936 utav bolaget. Och köpesumman var 6500 kronor. Idag är det en struntsumma. Men då var det mycket pengar. Och sen fick man väldigt fördelaktiga lån då, amorteringar på det här. Och jag vet att min svärmor, hon betalade den sista gången, sista amorteringen på det här lånet när jag kom hit till Orarsbo. Och jag vet att hon var så lycklig. Och då tänker man det, att det är fantastiskt att 400 år skulle ta innan man får det så här bra. Men så börjar man bli lite orolig nu. Och jag vet att jag intervjuade en kvinna ute i Hållnäs för några år sedan, som berättade om sitt liv och hur mycket arbete det var jämt. Men jag, sa hon, jag tyckte det var roligt att arbeta. Och så tänkte jag att jag, och så tänker jag nu idag, så bra vi har fått det. Men, sa hon, vad gör vi med allt det här bra som vi har fått? Det är en fråga.
Det som hände då när bruken kom till, det var att de här gårdarna ganska snabbt kom under bruket och man blev alltså arbetskraft under bruket. Mm. Var det så?
Ja, det var ju helt klart. Den här träkolen var ju så kolossalt viktig för bruket. För att framställa järnet. Det var ju det viktigaste ingrediensen, kan man säga. Och det gick ju åt enorma mängder kol. När man går i skogen, det gör jag ju mycket, så vandrar man ju på stigar då, som människor har vandrat före mig. Och det var stigar då mellan kolmilerna. För överallt i skogarna här omkring så finns det ju då gamla kolbottnar. Och stigarna går ju mellan kolbottnarna, kan man säga.
Men faktum kvarstår då att bönderna kom i väldigt beroende av brukspatronen.
Ja, verkligen. Och idag så, med det här långt bakom oss, så kanske man glorifierar lite grann det här. Och jag har ju stött på människor då som berättar om hur jobbigt det här var, vilket slit det var till bruket och hur lite man hade för det arbetet. Och när de blev fria, så om man vill sätta in en situationstecken, när de fick köpa sina gårdar, vilket också var lite motstånd mot, för de var ju inte vana vid att ha en egen gård, så att säga, och sätta sig i skuld på det sättet, när man, det var reell skuld, så att säga. Men då var det många som rev sönder sina kontrakt med bruket. Och det finns många äldre människor som överhuvudtaget inte vill prata om den här tiden och berätta om det, för alltså det, ja, det var alltså hårt, verkligen.
Det är lövsprickning på gång sent, långt om länge. Men hur tror du det såg ut här för 200 år sedan?
Jag tror inte att det var så mycket skog här då som det är nu, va? För naturligtvis det största arbetet som bönderna gjorde till bruket, det var ju att kola. Och här på gården så kolade man minst 2 miler per år som man körde fram då. Och det var ju stora kolmiler. De kunde vara kanske mellan 10 och 18 famnar. Och då säger det sig självt att man kolade ju naturligtvis nära så länge som man kunde. Men sen fick man ju då hugga kolved längre och längre bort. Och sen hade man ju på en sån här gård djur, kor, hästar som skulle ha foder. Och man slog ju vad man kunde överallt. Myrar och mossa slogs ju. Och man fraktade hem. Och sen bete då för djuren. Så det var ju säkert väldigt avgnakt. Nu är ju det här inte heller någon sån där väldigt rik jordbruksmark. Så att man förstår ju då att de fick odla mellan stenarna, kan man säga. Nej, så mycket skog var det nog inte. Men ändå på en sån här ensam gård så var det väl en hel del växtlighet. Jag vet att man har intervjuat människor som har bott i en by. Där fanns det ju överhuvudtaget nästan ingen växtlighet. För där, det behövdes ju då till beten. Så när de kom på besök till en sån här gård så kunde de säga att ja, här var det ju frodigt och grönt och så. Det är klart, det var inte sånt utnyttjande om man säger.
Idag när man färdas mot Lövstabruk då är det ju ett litet samhälle och det är gårdar som ligger inbäddade i storskogen nästan. Mm. Men det är inte så vi ska tänka när vi ser tillbaka hur det såg ut.
Nej, det kan man nog inte göra för att som sagt skog var ju inte så där mycket som det är nu. För det har ju liksom återtagit, skogen är återtagit de här markerna. Det som de hade då före 1626. För att om man säger då 1626, då var ju skogen inte ett dugg värd. Men sen när då bruket anlades 1626, kan vi ju räkna det då, när man behövde tre kår till järnframställningen, och Louis de Geer och Willem de Besche var ju då från början som arrenderade tillsammans. När de då fick rätten att bära upp skatten ifrån de här gårdarna i Hållnäs Österlösta, så räknar man om skatterna som man tidigare erlagt då i lass, tre kår. Och vad man tidigare hade levererat in för skatter, det var ju humre, smör, ost, gäss, oxe, hö, halm, timmer och så vidare. Nu räknar man om allt det här alltså i tre kår. Och bönderna fick lära sig att kåra på ett framställa tre kår på ett nytt sätt.
Det måste vara en väldig omställning för alla.
Ja, det måste ju ha varit det. För att här lockades man ju naturligtvis med att man fick först och främst på det som man kålade över skatten så att säga. Det fick man ju betalt för. Och från början var det ju säkert så att man fick bra betalt för det. Och framförallt så var det ju lätt att kåla. Det fanns ju skog nära så att säga. Det hade ju inte gjort så stora uttag på det då. Och man såg då att man kunde få lite extra förtjänster då för jordbruket.
Det här med att herrgården satt här, att brukspatronen satte priset på kålet. Gick man med på det sådär?
Ja, vad skulle man göra?
Alltså, det har sägs att det har varit en del konflikter kring priset under årens lopp.
Jo visst, de strejkade ju här 1718. Bönderna i Österlösta och Hållnäs. Man skickade alltså runt en budkavle. Och då hade det ju gått nästan 100 år järnbruket var igång då. Och då kan man ju gott och väl tänka sig att det börjar bli ont om skog. Och det börjar bli längre att köra in kolved och längre resor till bruket. Alltså högre kostnader för bonden. Men det var samma pris. Och då försökte man sig på att strejka. Så det skickades runt en budkavle till de här socknarna, till alla bönder. Och det blev ju ett herrans liv förstås på bruksledningen då, som försökte få reda på vem det var som hade varit upphov till den här budkavlen då, och den här försök till strejk då. Och man undersökte, man kom aldrig på riktigt vem det var, men det skulle lär ska vara en bonde i Försäter. Och man blev ju tillställda då till bruket då, och man fick svara för sig. Och det var inte så lätt när man stod där med överheten och försöka hålla ihop, va? Att man verkligen ville det här. Men sen var det så också att den här ryssbranden så att säga i bruket kom emellan. Så att det blev aldrig någonting mer den här strejken. Men så småningom, ja, i slutet på 1720-talet, så gav man faktiskt bönderna ett högre pris för för kåren.
Du säger att de blev skuldsatta. Hur gick det till?
Jo, det var ju alltså så då att de hade ju, alla bönder hade ju då relationer med bruket. Och alla hade, om man tittar då i bruksarkivet idag så ser man att varje bonde har en debetsida och en kreditsida i de här bruksböckerna då. Och här kan man se precis vad de betalar för skatt, vad de har för andra utskylder. Och vad de har tagit ut då. I gatuboden då. Eller i spannmålsmagasinen. Eller om man har hämtat ut spik eller järn. Eller, ja, det finns ju mycket sånt här. Och sen ser man då på inkomsterna då. Hur mycket, många läster kor man har levererat och priser för det. Många dagsverken man har gjort. Och sen så ja, och andra körningar som man har gjort i bruket då. Och sen då så kan man, ser man ju då att oftast så är de skyldig bruket. Det här liksom går inte riktigt jämnt upp då.
Man handlade så att säga på kredit, ja. På krita man skrev upp.
Ja, jo. Det handlar ju aldrig om pengar utan man skrev ju liksom av. Det var ungefär som dagens kontokort, helt enkelt. Och det gäller ju att hålla reda på hur mycket man var skyldig. Men det är inga pengar som man liksom betala med, utan man, de här skulderna förs över till nästa år undan för undan, och dör man så förs de över på sonen eller den som tar över vården så att säga, så de blir ju aldrig skuldfria egentligen.
Det finns en motsättning ändå, menar du, mellan bruket och den omgivande bondebefolkningen?
Ja, helt klart var ju det. Det var det ju, för att man såg ju det. Jag tror att bönderna såg det som att de blev utsugna utav bruket. Det tror jag faktiskt på. Och att det sitter kvar faktiskt, det är ganska fantastiskt att det gör. En annan då som kommer in i det här och ser, det kan ju se det här som ett väldigt fantastiskt fungerande samhälle då, dels Löfta bruk men också med bönderna så att säga. De led ju aldrig direkt någon nöd. De hade ju alltid arbete, men det var ju detta eviga slit och de kom ju aldrig ifrån det. Hur de än arbetade så blev det ju liksom aldrig bättre för dem. Och det var som jag sa i början, jag tror att deras arbetsliv, det liksom skulle utmynna i att nästa generation skulle få det bättre. Och så undan för undan. Och till slut så kan man ju säga att det blev så ändå. Fast det tog alltså lång tid.
Utanför Marianne Olarsbos fönster växer idag storskogen upp igen. Är vi på väg tillbaka till tiden före 1626, tror
jag? Ja, det känns faktiskt så att det är det. När det gäller... Och om man säger att här på 1800-talet så bodde det 3000 människor i Hållnäs socken. Idag bor det... Trots allt, det bor faktiskt i alla fall 1400 människor. Det har ju minskat här undan för undan då, sen bruket lades ner. Det har ju alltså haft betydelse att Lövsta lades ner 1926, även för Hållnäs kan man säga. Men minskningen har inte varit så där väldigt ändå. Det är i alla fall 1400 personer ungefär som bor i Hållnäs socken idag. 1300-1400 personer. Mm. Det bor ganska mycket ungt folk ändå som flyttar hit, fast man funderar ju hur det ska gå faktiskt.
Hur tänker du själv med din gård då?
Ja, det är faktiskt så att man tänker väldigt mycket på det. Jag vet inte det. Man skulle ju naturligtvis vilja att det är någon som kan fortsätta att bo här och kan försörja sig här. Det är ju det handlar om. Min man och jag, vi har ju försörjt oss bra, tycker jag. Vi har haft ett bra liv här. Men frågan är hur det kommer att gå. Om det kommer att gå att försörja sig. Nu är ju så att min man, han är ju skogsarbetare. Och han är alltså på väg att sägas upp. Det är ju ganska fantastiskt att han ska få med om någonting sånt. Som har arbetat då i skogen hela sitt liv. Och börjar snart, han har ju delpension, men snart pensionär. Man har alltså inga, ska inte ha några skogsarbetare, manuellt arbetande människor, utan det är maskiner som gäller nu. Så att förr försörjde man sig på skogen, men det kan man inte göra längre. Det är i alla fall få som kan det.